Välkommen till den första lektionen av tre. Vi ska gå igenom Gamla testamentet, det som för judarna var deras bibel och för Jesus och apostlarna med. Och vi ska försöka se lite hur Gamla testamentet i den judiska bibeln, judiska kanon, var strukturerad i olika delar. Vi kommer inte att arbeta med hebreiska annat än kanske något enstaka ord när det gäller Moseböckernas namn. Min vän Ingvar Adrianson brukar säga, jag tror det är med utgångspunkt i Axel B. Svensson, man kan inte ha en övervåning om man inte har en undervåning. Det här betyder att Gamla testamentet är undervåningen. Nya testamentet är övervåningen. Den bygger på Gamla testamentet. Utan Gamla testamentet skulle Nya testamentet falla ner. Bli ganska platt eller svårförståeligt. Ett gammalt talesätt är också att det Gamla testamentet är uppenbarat i Nya testamentet. Och Nya testamentet finns fördolt i Gamla testamentet. Vi hör väldigt nära samman och vi behöver verkligen som kristna studera Gamla testamentet. Den hebreiska bibeln kallas på hebreiska Tanakh och den består av tre delar: lagen, profeterna och skrifterna. Den är alltså inte uppbyggd på samma sätt som den är i våra biblar. Vi ska se lite på de här olika delarna nu här i översikten. Men först så ska jag konstatera att Jesus, han gör en anspelning på de här tre delarna när han vandrade med Emmaus lärjungarna på påskdagen och började förklara för dem varför han måste lida och dö. Då sa han enligt Lukas 24: och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. Där har vi Mose, profeterna och skrifterna. Det finns ett annat ställe också som där Jesus överblickar hela Gamla testamentet. Och det står i Matteus 23. Jesus talar där med översteprästerna och de skriftlärda. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som har spillts på jorden, från blodet av den rättfärdige Abel till blodet av Sakaria, Berekias son, som ni mördade mellan templet och altaret. Jag tror att vi kommer ihåg Abel. Han var den som först blev dödad av Adams och Evas söner, Kain och Abel. Kain mördade honom. Han är den första martyren, kunde vi säga. Men Sakaria är kanske lite svårare att få grepp om. Det finns en profet som har en bok bland de små profeterna som heter Sakaria. Och han var verkligen Berekias son. Men det står inte om honom att han blev mördad mellan templet och altaret. Det här är en tradition som Jesus känner till. Därför får vi sätta tro till den. Han var verksam i slutet av 500-talet efter att Israels folk hade börjat återkomma från Babylonien. Och han är den sista martyren som omtalas i Gamla testamentet. Så där omspänner Jesus hela Gamla testamentets historia från Abel till Sakaria. Den första lektionen ska vi då ägna åt Moseböckerna. Vi ska först göra en överblick över hela helheten. Men vi går inte nu in på profeterna och skrifterna. Det får bli lektion 2 och lektion 3. Moseböckerna då först. Torah är det hebreiska namnet på de fem rullarna. Den första Moseboken är den största av dem, har 50 kapitel. Den heter på latin Genesis, som då betyder begynnelsen, början. På hebreiska Bereshit, som också är det första ordet som vi har i vår bibel, i begynnelsen. Den andra Moseboken heter på latin Exodus. Det betyder uttåget. Den har sitt namn efter den största och viktigaste händelsen i Israels folks historia. Uttåget ur Egypten under Mose. På hebreiska är det Shemot, som då också är det första ordet och betyder namnen. Leviticus är den tredje. Ordet kommer från leviter, från prästerna. Och den behandlar i stort sett regler, lagar. Den fjärde är numeri. Det liknar vårt svenska ord nummer. Och det är alldeles riktigt. Det handlar om räkning, folkräkning, både början och slutet av boken. Och den femte boken, Deuteronomium, betyder den andra lagen. Det är alltså en genomgång av Mose lag som Mose själv då gör innan han lämnar sitt uppdrag åt sin efterföljare. Devarim är det hebreiska namnet som betyder ord. Profeterna, Neviim, det är då 21 böcker. Det finns i tre grupper i den judiska bibeln. Den har först historiska böcker. Man kunde kanske tro att profeterna skulle innebära profetior, profetiska utsagor, och så är det också med en stor del av dem. Men de första böckerna är faktiskt historiska böcker som beskriver händelserna efter att Moseböckerna är slut. Josua leder folket in i Kanans land och ger sitt namn, och den bok som beskriver in hur landet intas, erövras och fördelas i stort sett. Den följer en bok som beskriver den tid som kommer efter Josua, domarboken och domartiden. Det är en tid som man kan uppskatta ungefär till 300 år. I stort sett en mörk och dyster, besvärlig tid. Så följer första och andra Samuelsböckerna, som egentligen då alltså är en enda bokrulle. Och som har sitt namn efter profeten Samuel. Och så har vi kungaböckerna som också var en enda bok, fastän vi hade dem uppdelade i två. Efter det här följer sen de stora profeterna, Jesaja, Jeremia och Hesekiel. De var verksamma från 700 fram till Jerusalems förstöring ungefär. Sen allra sist bland profeterna finns en stor bokrulle som innehåller 12 profeter. 12 profetböcker så som vi har dem i vår bibel. Och därför kallas den också 12 profetrullen, eller de små profeterna, för att det är betydligt mindre i omfattning än det här föregående. Skrifterna, Ketuvim på hebreiska, de har som första och viktigaste avdelning tre poetiska böcker, vishetslitteratur. Där den allra största av dem är Saltaren med 150 psalmer eller kapitel. Den följer ordspråksboken som man kan utgå ifrån är Salomos ordspråk. Det är så enligt traditionen. Och så slutar den här avdelningen med Jobs bok. En ganska märklig bok som först har ett par historiska kapitel med synnerligen märklig innebörd. Och sen har vi en versformad beskrivning av hur människor talar med varandra och försöker lösa lidandets problem. Efter det här kommer fem småböcker som kallas de fem festrullarna. De lästes i tur och ordning på var och en av de stora högtiderna. Och det är då Höga visan, Rut, Klagovisorna, Predikaren och Ester. Det finns här också ett antal övriga skrifter. Ni har kanske saknat Daniel bland profetböckerna. Det är helt riktigt. Daniels bok kommer här, i den sista delen av skrifterna. Och det kan man brukar motiveras med att Daniel var inte egentligen en profet till sitt ämbete, utan han var statsman. En del av hans bok utgörs av profetior, men en del är också historiska berättelser med väldigt, väldigt stark tyngd. Och så avslutas skrifterna med två rullar som är historiska beskrivningar. Dels Esra Nehemja, som vi har uppdelat i två, men som var en enda rulle för judarna. Och så krönikeböckerna, som också på samma sätt var en enda rulle. Det är den sista delen i den hebreiska kanon. Då går vi då lite in på de fem moseböckerna, Torah. Den första av de här är säkert mest känd. Den innehåller många kända berättelser, väldigt viktiga bibelställen. Och dem brukar vi känna från om vi har gått till söndagsskolan. Första Moseboken, Genesis, Bereshit, beskriver då två perioder i världshistorien. Den första är urhistorien, som handlar om allt från världens skapelse tills Abraham kommer in i bilden. Patriarkhistorien handlar, som den här beskrivningen säger, om patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Och den ägnar också väldigt mycket till Josefs historia. Lite närmare på urhistorien. Vi kan säga att urhistorien beskrivs av fyra S, ord på S. Det finns lite annat däremellan också, släktregister och lite beskrivningar. Men de stora händelserna är för det första skapelsen, som då finns omnämnd i första och andra kapitlet. Syndafallet i det tredje kapitlet. Syndafloden från kapitel 6 till 9. Och så språkförbistringen i kapitel 11. Från skapelseberättelsen så kan vi särskilt notera att det i det andra kapitlet görs en beskrivning av hur kvinnan skapades av Adams sida, eller revben, och säger. Och hur då konstateras att de båda är ett kött, hur äktenskapet på det sättet mellan man och kvinna blir konstituerat. Så det är ett mycket viktigt inslag i urhistorien. Också viktigt är den andra delen där, syndafallet. När allt gick åt pipan, kunde man säga. När det goda som Gud hade skapat fördärvades på grund av de första människornas olydnad, när de lyssnade till ormen, den gamle draken, istället för att följa Guds ord. Men där, i det tredje kapitlet, har vi redan ett evangelium med. För Gud hade då redan tänkt ut hur han skulle frälsa världen. Han talar om en av kvinnans sed, eller inte en av, utan just den som heter kvinnans sed. nämligen Jesus, som ska krossa ormens huvud. Han ska komma som frälsare. Redan från det här går det som en röd tråd genom Bibeln. Berättelsen om hur Gud ordnar sitt genomförande av sin frälsningsplan. Syndaflodsberättelsen är också väldigt viktig. Den ger ljus åt många företeelser som evolutionisterna har stora svårigheter att förstå. Och i syndafloden, berättelsen om syndafloden, så har vi också med inslag som Nya testamentet, både Jesus och Petrus i hans brev, säger att det ska bli som en parallell. Som det var på Noas tid, så ska det bli den tid när de föregår Jesu återkomst. Det var en ond tid. Gud ångrade att han hade gjort människorna, och så beslöt han att utplåna sin skapelse. Så när som på 8 personer och ett antal djur som han födde in i arken. En dramatisk händelse. Och så har vi också språkförbistringen. Jag nämnde här redan evolutionisternas bekymmer. Och det är verkligen så att förklaringen till hur de olika språken har uppkommit, den har man inte hittat. Man står som ett frågetecken. Hur har alla dessa olika språk runt om i världen uppstått? Jo, det var Gud som steg ner och spred ut människorna över jorden och förbistrade deras språk så att de inte förstod varandra. Det här berodde på att människorna var högmodiga. De hade tänkt sig att de ska bygga ett torn som ska räcka ända upp till himlen. Då ska de göra sig ett namn, sa de. De ska bli berömda. Tänk förresten på vad berömd är, eller vad högmod är på engelska. Pride. Det ordet som förekommer så mycket idag. När Gud såg att människornas högmod växte, så ingrep han med en straffdom som har konsekvenser för hela världen och fortfarande idag. Så går vi då in i patriarkhistorien. Och där har vi då Abraham som den första som kommer in från kapitel 12. Abrahams verksamhet är ju enormt central. Det var han som var den första, den som blev rättfärdig förklarad av tro, som också Nya testamentet hänvisar till. Där berättas om hur han får ett avtal med Gud, att han ska låta omskära sig och också alla pojkar som föds som ättlingar till honom. Och han får löfte att se på stjärnorna och att han ska få så många ättlingar så att han inte kan räkna dem, lika lite som att han kan räkna stjärnorna. Ändå var han utan barn. Han tog saken i egna händer, gick till sin tjänstekvinna Hagar som födde Ismael. Men det var inte så Gud ville ha det. Det var så att löftessonen Isak skulle födas när det redan var uteslutet att människor kunde få barn. Nämligen Sara var 90 år gammal, hans hustru, när hon födde Isak. Ett fantastiskt under. Och sen har vi också berättelsen om hur Abraham var villig att lyda Gud och gå och offra sin son Isak. Han behövde inte offra honom. Det kom en bock istället som han fick offra. Men det är ju en härlig bild av hur Gud sände sin son Jesus till världen för att bli offrad för vår synd, för hela världens synd. Här finns nu också berättelsen om hur Abraham ordnade så att Isak får en hustru från hans släkt. Där berättas om hur Jakob och Esau blir födda, tvillingarna. Där Jakob är den yngre, men med list skaffar sig Esaus förstfödslorätt och blir tvungen att fly. Och han var borta länge under den tiden. Så fick han hustrur. och många barn. 12 söner. Den sista föddes på hemvägen. Och så har vi då berättelsen om hur den näst yngste sonen Josef. Han har drömmar, han har en speciell förmåga. Och han väcker avund hos sina bröder som kastar honom i en brunn och sen drar de upp honom, säljer honom som slav till Egypten. Grymma öde. Där sitter han i fängelse orättfärdigt anklagad, fast han var oskyldig. Men där får han tolka faraos drömmar. Och så får han bli upphöjd till den störste mannen i Egypten, närmast farao. Och kan rädda folket, både Egyptens folk och sitt eget, sin egen familj, från en mångårig hungersnöd. Och en av de verkligt fina berättelserna är när Josef ger sig till känna för sina bröder. Hur han tar dem i famn. Hur han gråter med dem. Och hur han sen då ber att de ska hämta hans far Jakob för att bo i Egypten hos honom. Så här långt patriarkhistorien och första Moseboken. Sen kommer vi in i andra Moseboken som gör först en överblick över den situation som Jakobs efterkommande Israelfolket, för Israel var ett annat namn som Jakob fick. Och det betydde svåra förhållanden som slavar, som blev bara värre och värre. Under den tiden så blev Mose räddad, han skulle egentligen ha dödats som andra pojkar skulle dödas, men han räddades av faraos dotter. Då blev han fostrad vid faraos hov. Så går vi snabbt framåt 40 år först, tills Mose tvingas fly för att han hade begått ett mord. Och sen 40 år till då han var våra herde. Borta i Midjans land. Där får Mose kallelsen av Gud att gå till farao och befria sitt folk från slaveriet i Egypten. Han är tveksam, men han får hjälp av sin bror Aaron. Så går det till farao, men farao vägrar. Och det här utmynnar i 10 plågor som drabbar egyptierna. Den sista svåra plågan är den när mordängeln går fram och dödar allt förstfött. Men den dödar inte den förstfödde i det hus där man hade lytt Guds ord och tagit blodet av ett lamm och strukit på dörrposterna i det hus där man var. Den sista kvällen innan man flydde, drog ut från Egypten. Påsken, den första påsken. Då åt man påskalammet. Och det har man sen gjort i Israels folk ända sen det. Påskalammet är ju en fantastisk bild av Jesus. Hur han offrades för oss. Så gick man då ut ur Egypten med en väldig skara människor. Boskap och också med offer som egyptierna hade gett åt dem, de gav smycken och allt möjligt för att de skulle ge sig iväg. Och så kom man till Röda havet, Jamsuf, där man stod i en återvändsgränd. Hur ska man komma över det havet? Farao sände sin här efter dem, de var fast. Men Gud öppnade havet, de fick gå på torra land igenom. Det här är en också en härlig beskrivning av vårt kristna dop. En förebild. Sen kom man till Sinai. Och där gav Mose dem deras lagar. Men han gav också de 10 budorden som vi fortfarande har som en viktig del av vår läroundervisning. Lagen innehöll förresten också många andra och delar en Guds tio bud. Där fanns lagar om högtider, om offer. Och framförallt så gav Gud order om hur man skulle bygga upp hans hus där i öknen. Ett tabernakel, ett tält. En ingående beskrivning av hur det ska tillverkas och hur det sen också tillverkades. Sen kommer vi då till tredje Moseboken, Levitikus. Den går igenom en väldig massa lagar, både samhällslagar eller borgerliga lagar som reglerar samhällslivet, till exempel hur man skulle bete sig med slavar, om man blir på obestånd och måste sälja sitt hus och själv bli slav, om orenhet och hur man ska rena sig, om offer av olika slag, inte minst offret som bars fram på hösten på den stora försoningsdagen. Då offrades bland annat två bockar. Den ena av dem slaktades, den andra bekände man synderna. Man bekände folkets synder över bocken och skickade ut den i öknen. Vi har ju ordet syndabocken just från det här tillfället. Båda de här bockarna är förebilder för Jesus. Och där har vi ju då en hel mängd andra lagar. Men den här berättelsen är kanske den mest centrala och viktiga just i tredje Moseboken. När vi kommer till den fjärde Moseboken så har det gått ett år vid Sinai. Och nu ska man göra sig beredd att fortsätta och dra iväg för att inta Kanans land. Först räknar man folket och vi får en uppfattning om hur stort folket är, ett par miljoner människor. Låter otroligt egentligen. Och först innan man drar upp för att kriga mot fienderna som Gud hade sagt att de ska göra, så sänder man 12 spejare till Kanans land. En man för varje stam. De ska gå igenom landet under 40 dagar. Söka igenom var det finns svagheter och var det finns problem. Var det finns för rikedomar. De hade också bevis på det när de kom tillbaka. När man kommer tillbaka säger man: det är ett fint land. Det flyter av mjölk och honung. Men det är starkt. Där finns också jättar. 10 av de här spejarna sa: vi kommer aldrig att klara det. Det går inte. De är för mäktiga. 2 av dem, Kaleb och Josua, sa: Gud har sagt att vi ska ta in det. Vi ska gå. Vi får tro på Gud. De 10 som protesterade, eller som inte trodde, de ledde till att det blev ett uppror. Gud måste straffa dem hårt. Och bland annat så straffade han dem så att de måste vandra i öknen i 40 år innan de fick nästa chans att gå in och inta Kanan. Det här blev ett hårt straff, därför att alla som var över 20 år gick under i öknen och fick inte komma in i det utlovade landet. Under den här tiden, under några kapitel i fjärde Mosebok, så finns det intressanta händelser som till exempel berättelsen om kopparormen i öknen. Det var ett uppror igen en gång när folk inte hade mat tillräckligt och klagade inför Gud och Mose: varför har du fört oss hit för att dö här? Gud straffade med ormar, giftormar, som kom och bet människorna så att de dog. Där kravlade folk omkring och försökte klara sig mot ormarna, och det lyckades inte. Då sa Gud till Mose: du ska göra dig en orm av koppar och sätta upp den på en stång. Så ska var och en som ser på ormen bli vid liv. Så gjorde Mose. Och så gick budet ut: se på ormen, se på kopparormen. och de som såg på den, de blev befriade från ormarna. Det hjälpte inte med egna ansträngningar. Och det här hänvisar ju Jesus till när han samtalar med Nikodemus. Så som Mose upphöjde ormen i öknen, så ska också människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Tänk vilka händelser, vilka förebilder för Jesus som vi har i de gammaltestamentliga texterna. Sen har vi också en intressant beskrivning av hur fienderna, de som folket skulle besegra, hur rädda de var. De kallade på en hednisk profet, Bileam, för att han skulle förbanna Israels folk. Men han försökte, han fick mycket pengar för det här och han försökte, men han kunde inte. Han sa, nej, jag kan inte förbanna det. Istället välsignade han folket. Och där måste Bileam övertalas också av hans egen åsna som en gång fick den fantastiska gåvan att kunna tala med människoord till Bileam. Så har vi också där en del genomgång av lagar på nytt. Och så finns det en beskrivning av hur några av stammarna fick delar av landet bortom Jordan som egendom. Men de skulle gå med sitt folk också för att inta Kanaan innan de fick det till besittning. Fjärde Moseboken slutar med en folkräkning på samma sätt som den börjar. Den kommer vi då till femte Moseboken, Deuteronomium, ord, Devarim. Den boken är till största delen Moses tillbakablick över vad som har hänt. En historisk återblick, resumé. Där går han igenom lagar, han går ännu också igenom de 10 budorden. Han förnyar förbundet med Israel så som det var vid Sinai, där förbundet först ingicks. Där finns Israels trosbekännelse i 5 Mosebok 6. Hör Israel, Herren din Gud, Herren är en. Där berättas hur Josua blir insatt till Mose efterträdare. Och där finns Moses stränga varningar att avfalla från Gud och beskrivningar hur det ska gå om de avfaller. De allra sista kapitlerna berättar, efter att Mose har sjungit en avskedssång, berättar om hur Mose dör. Hur han blir begraven av Gud och ingen visste var han blev begraven. Så har vi sett vad som ingår i de 5 Moseböckerna. Och nu är det upp till var och en att gå igenom, läsa, begrunda, se hur Jesus lyser igenom redan från Mose som han sa till Emmaus lärjungarna. Och han sa också till de skriftlärda, trodde ni Moses skulle ni tro mig, för om mig har han skrivit.